Välkomna till juni månads första avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Hur är läget, Lovisa?
Jag är på hugget idag.
Men gud vad härligt. Jag hör det nästan i rösten. Så första ordet du säger, det är bara tryck i det.
Men jag räknade ut att det är nästan 3 veckor sedan som jag körde mitt senaste riktiga styrketräningspass. Alltså jag blir ju inte en bra människa när jag inte får styrketräna. Men i morse då hände det. Herregud vilken hög tröskel. Men jag gjorde det. Och då blir jag på hugget. Då nappar jag på allt.
Men du vet vad en kille hade sagt om du hade sagt så att du hade varit lite bitsk på hugget idag. Har du mens eller?
You wish! Nej, idag är jag on fire alltså.
Ja, men vad kul. Och du, då räknar jag med att du är frisk igen då och har börjat sätta igång och träna.
Jag fick så här, skjuta fram en dag i taget. Jag hörde ju mig själv säga i förra veckans avsnitt av Träningspodden så här, men imorgon. Så har jag tänkt hela tiden. Men jag startade igår, då var det måndag, då gjorde jag en tvåvarvs jogging 1500 meter på ett varv runt Reimersholme och sen så joggade jag ett varv till, totalt 3 kilometer. Och då kände jag så här, okej, det är svinjobbigt, det är tungt, men det är ändå, det känns bra i luftrören. Så då kände jag så här, men nu kan jag börja ta i. Så då var jag och körde PT nu på morgonen. Och jag kom dit som ett väldigt blankt blad, typ sa till Andreas PT:n, gör vad du vill med mig, jag har liksom inga preferenser, vi måste börja om från början. Bestämde du? Han bara, alltså det är ju ganska jobbigt att köra första passet efter att man varit sjuk med ben. Jag bara, mindre, så jag hade sån enorm träningsverk när vi körde det passet i programmet för då 3 veckor sedan. Men det blev överkropp. Det gick bättre än vad jag trodde. Jag trodde att jag skulle vara som sitta på huk liksom mellansätten. Men lång vila, jobba igenom. Och det är ju mentalt som jag mest känner mig så här, herregud vad jag har varit dålig. Men det känns bra nu efteråt. Jag börjar känna liksom livet i mig. Livsglädjen kommer tillbaka. Men det är också då jag nappar på beten.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Jag träffade din syster precis i gymmet. Hon var ganska blåmärkig. Kan det vara något som du ligger bakom?
Ja, nej, vi slåss inte på det sättet längre. Det gjorde vi en gång i tiden, men nej, 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 vi har slutat slåss nu. Utan det där kommer från, jag tror att hon fortfarande har blåmärken från basketfestivalen faktiskt.
Oh, det är därför jag inte gillar kroppskontaktsporter.
Ja, men jag älskar det. Jag tycker det är så jäkla mysigt. Men min sambo sa ju också det. Det där är det sämsta med basketen. Folk tror ju att jag misshandlar dig. Och Jenny hade fått frågan på stan också av en snäll dam som hade gått fram till henne och frågat: men lilla vän, hur är det med dig egentligen?
Hur har du det hemma?
Hon hade sett hennes blåmärken på armarna. Det ser ju illa ut. Det gör det ju absolut. Jag gillar ju det där och ha lite blåmärken och lite skrubbsår och lite sådär, så att man ser verkligen att jag är en person som idrottar. Jag är en aktiv person. Jag tycker om det. Så jag bangar inte för att få lite stryk. Liksom.
Du är lite pervers, Jessica Almenäs.
Ja, men då menar jag ju stryk på basketplanen. Under kontrollerade former där det ändå finns en domare som ser till att man inte får för mycket stryk. Annars vill man ju inte ha stryk, såklart. Men jag har ju då istället, Lovisa, varit tvungen att backa bandet till basic. Det här är inte kul, men jag har kommit fram till att jag är så illa tvungen. Du vet, mitt goda nackspärr som du smittade av dig med genom telefon, det har inte gått över. Jag har fortfarande jätteont i nacken. Jag har ändå varit hos naprapaten, hon försöker fixa det. Men det är så många saker i min överkropp nu som hänger ihop och gör att det blir ont på olika ställen. Och det blir liksom en ond cirkel, för har man ont så använder man någon annan del av kroppen för mycket, eller den får bli överbelastad, och så får man ont på något annat ställe också, så flyttar det liksom bara runt. Så att jag har ju väldigt ont i nacken, jag har väldigt ont i min axel som har blivit sämre igen. Ångra nu att jag inte gjorde min rehab ordentligt, för att jag blev ju ganska bra ganska fort. Och då var jag bara så här, men nu kan jag sluta med rehab, för nu är jag bra i min axel igen. Det ångrar jag, för att den är ond, jätteond. Ont att lyfta huvudet ovanför, eller lyfta armen ovanför huvudet, ovanför axelhöjd liksom. Väldigt svag i den, i olika vinklar och sådär. Axeln har framåt roterat jättemycket, så att den sitter ju fel. Och det är ju därför som jag också får ont, för jag belastar ju helt fel. Och då har det liksom satt sig också i nacken. Det har satt sig i käken, som jag ju drog ur led här för ett tag sedan. Den är inte riktigt bra, så varje gång jag tuggar så klickar det. Och så är ju min bröstrygg, och då det här tror jag egentligen är det största problemet. Min bröstrygg är fruktansvärt stel. Alltså fruktansvärt stel. Så att jag har fått gå tillbaka och liksom scrollat i min telefon för att hitta övningar som jag fick av naprapat Jonas för väldigt, väldigt länge sedan. Typ 2015 när jag var utbränd. När jag också hade jätteont i nacken och var väldigt spänd i axlar och bröstrygg och sådär. Så att jag har börjat köra rehab. Varje dag hemma kör jag rehab. Jag kör mina nackövningar, jag kör mina övningar för bröstryggen. Jag kör mina axelrehabsövningar. Och har väl bestämt att jag kan, åtminstone inte när det gäller överkroppen, jag kan inte köra tyngre styrka innan jag får lite ordning på det här. För att min nacke, alltså när jag kör bil, jag kan inte vrida på huvudet. Jag kommer nästan ingen vart. Jag kan inte se mig om över axeln. Och det är ju inte så bra. Det är ju faktiskt jättedåligt. Och alla rörelser gör i princip ont. Så att jag kör rehab. Greja på här hemma. Och då skulle jag faktiskt vilja utmana alla er som lyssnar på podden. Testa om ni är stela i bröstryggen eller inte. För att där kan det sitta mycket skit alltså. Bröstrygg, stel bröstrygg, den kan liksom sprida sig till ryggen, till ländryggen, till axlarna, till nacken, och nacken sprider sig ju ofta till huvudet, så jag går ju ofta också runt med huvudvärk varje dag på grund av mitt nackont. Så testa er en bröstrygg. Ett sätt man kan testa på, det är ju till exempel att man står med ryggen mot en vägg bara, trycker in svanken mot väggen, fötterna kan vara en liten bit från väggen, men svanken ska vara tryckt in mot väggen, och liksom axlarna också och sånt, allt ska vara mot väggen. Så ska man ta upp armarna så att man står som, vad ska man säga? Armarna är 90 grader ut från axeln liksom. Du fattar vad jag menar.
Jesus på korset?
Nej, inte sträcka ut dem. Utan de ska vara i 90 grader.
Jaha, som en sån här gubbe.
Ja, exakt. Så armarna rakt ut från kroppen i 90 grader. Så att den är böjd liksom i armbågen, om man säger. Och sen ska man med kontakt med väggen hela tiden föra armarna uppåt så högt man kan. Och så ner igen. Och så göra det här 10 gånger eller så många gånger man orkar. Jag klarar knappt av att göra 5 med kontakt med väggen. För att jag är så otroligt stel i bröstryggen. Så det kan man ju testa. Sen kan man ju också testa den här lilla apan, du vet, när man sitter på huk.
Åh.
Och så sträcker man upp armen så långt man kan och vrider upp så mycket man kan. Först höger armen och så kör man den kanske 10 gånger och sen kör man på andra vänstersidan 10 gånger. Det är ju en multiövning som är bra både för rörligheten i höften och i bröstryggen. Den är också otroligt tung när man är stel i bröstryggen.
Huksittande med enarmsöppning brukar jag kalla den för.
Exakt. Bra, då förstår man precis vad det är. Du är mycket bättre på att hitta på namn på de här grejerna.
Jag döper dem till vad man gör.
Ja, jag försöker liksom beskriva apövningen. Nej, men och sen har jag den här, och den här är vedervärdig. Det är när man ligger på en rulle. Vad kallar man det? En
foam sån här roller.
Foam roller, ja, på riktigt gymspråk. Men en rulle då liksom. Man ligger på den. Man sätter den i bröstryggen där man är som stelast, där det gör som ondast. Det är fruktansvärt vidrigt. Och så antingen så sätter man händerna, svanken ska vara ner i golvet, viktigt. Man sätter händerna bakom huvudet för att kanske stötta upp nacken lite. Och så böjer man bak så långt man kan och upp igen. Och bak så långt man kan och upp igen. Och det här är inte magträning, kan jag lova. Utan det här är för att öppna upp i bröstryggen och stretcha den. Och det gör så jävla ont. Och överkurs, då sträcker man armarna rakt bak och försöker liksom komma ner med armarna i golvet bakom huvudet. Nej men alltså, du ska höra mig när jag gör det här. Alltså jag ska spela in en ljudfil och lägga upp. Du ska höra mig. Det är stön och det är stånk och det är aj! Om någon hör mig och undrar.
Och så kommer du ut med blåmärken.
Ja, precis, och kommer ut med blåmärken. Nej, så att det här är just nu mitt tråkiga träningsliv. Att jag kör en jävla massa rehab, helt enkelt.
Men vet du vad coachen kommer säga nu?
Nej, säkert att jag är skitduktig, eller hur?
Ja, och jag kommer säga att det är alltid värt att backa bandet. Var du än befinner dig så är det alltid värt att backa bandet. Det är när man backar... Det är då man tar sats och så kommer man kunna komma längre sen. Men man kommer inte komma längre om man inte backar då och då.
Nej, men det är ju så. Och jag tycker att det är så tråkigt, för jag vill ju att det ska gå fort. Jag vill fort framåt, fort få resultat. Så jag vill ju direkt på liksom tung styrketräning och så. Och se nästan framför mig hur musklerna växer när jag kör. Men jag måste nog inse så här, det går inte. För att om jag är så här skör och trasig och har så här ont i kroppen utan att ens hålla i en vikt, då funkar det ju liksom inte. Det kommer ju bara att motverka sitt syfte, tyvärr.
Det kommer bli bra i det långa loppet. Men det är, alltså de allra flesta människor pallar inte att ta steg bakåt. Många är ganska forcerade framåt. Vill öka vikterna, de har sina gamla referensvikter och sen undrar de varför de inte fortsätter att utvecklas. Men det, alltså jag kan titta på mig själv, mitt fokus för 2023, djupa knäböj. Alltså jag fick ju backa 30 kilo, men det har varit värt det, för det är så mycket roligare att äga bottenläget i de vanliga knäböjen efter alla de här månaderna. Och jag är inte klar än, tänk då, jag hade liksom ett helt halvår kvar efter juni. Så att det att välja ut ett område och backa på det kommer att göra en mer motiverad i det långa loppet, för att man märker att man tar hand om och stärker upp de här skavankerna, det som begränsar. Upplever man att man inte har några som helst begränsningar, ja men då är det klart, kör på. Men de flesta människor möter ju faktiskt begränsningar.
Ja, exakt. Och det är verkligen så, har jag insett nu, att det här arbetet med att ta hand om kroppen och se till att den funkar, det kan man inte sluta med. Alltså, har man haft skadeproblem eller sådär, eller kör någon slags hårdare träning, så måste man göra de här basic-övningarna med jämna mellanrum. Man kanske inte pallar varje dag, men man kommer måste göra dem med jämna mellanrum, för att annars så kommer man att gå tillbaka till att få ont helt enkelt. Och det kommer man inte ifrån någonstans. Man måste hela tiden hålla på. Precis som om man är löpare, ja, men då måste man göra sin löpastretch och sina löpastyrkeövningar och sådär. Annars så kommer man i slutändan att få ont. Man kan liksom inte hoppa över ett steg. Och det här är ju väldigt svårt för mig. Jag är väldigt glad i att jag börjar ändå tänka så. För att det är så himla långt ifrån min natur egentligen.
Men jag tänkte på det, hur man sedan utvärderar det här med att backa bandet. Jag tror att många som backar bandet ordentligt och börjar om och tar tag i de här fokusområdena, de glömmer bort sen när de har kommit tillbaka där det var så himla knarrigt och stelt och ont och upplevt begränsande. Har de glömt bort det? De har glömt bort att, ja men gud, det var den här övningen som var så himla svår att göra med armarna över huvudet, eller det var den här jag alltid fick ont i en triggerpunkt under skulderbladet och så vidare. Men jag har haft några klienter som kom, jag vet inte vad du och jag hade pratat om i träningspodden, men det var några år sedan, så handlade det om att så här, se sig själv på bild när man inte vet om att man blir fotad. Mm. Typ att man sitter vid ett bord och så blir man fotad, man syns i bakgrunden bakifrån på en bild eller från sidan, och så bara, är det så där jag ser ut när jag inte tänker på min hållning?
Ah,
och ja, det kan, alltså vissa människor upplever det typ traumatiskt.
Alltså de, ja, men det är ju det.
Sparar bilden i bildbiblioteket på telefonen och tar fram den när man verkligen ska trycka ner sig själv. Men då pratade vi om att ha det som ett utvärderingsverktyg, alltså den här passiva hållningen. För det är en sak att stå framför spegeln i gymmet eller i vardagsrummet eller sovrummet och liksom tänka på sin hållning, och så tittar man på kroppen. Medan jag som coach då har lyft fram för några av de här klienterna som tog upp det här med mig efter att vi hade pratat om det här traumat att se sig själv när man inte är förberedd på ett foto. Och då har vi pratat jättemycket om just bröstrygg, om axlar, om framåtrotation, om skevhet. Alltså det här med att höger axel är mycket högre upp när man inte tänker på sin hållning. Jättevanligt för högerhänta. Och nu, ett par år senare, då har vi kunnat utvärdera, och då använder jag ett uttryck, fast det här uttrycket används på ett helt annat sätt, till exempel inom yogan, resting pose eller resting position. Alltså när man i yogan nästan alltid avslutar ett pass eller jag vet inte om man kallar det för pass, ett yogapass. Jo, men att man ligger i shavasana. Alltså den här bara, det är ju typ det bästa. Men det kan också vara barnets position.
Och när den är inte så himla mycket vila faktiskt.
Nej, det tycker
när man är stel.
vi med stela framsida och baksida lår har ju lite kämpigt i den, och i bröstryggen. Och sen finns det så just det här med resting position eller resting pose eller resting posture. Alltså den hållningen som du har mellan sätten kanske säger mer om att din hållning utvecklas av rörlighet och styrketräning. Snarare än när du posar upp dig för spegeln. Så när du lämnar redskapet och liksom bara sträcker upp dig, hur är din hållning då? Så jag tycker att det är ganska intressant att titta då på resting posture i styrketräningen eller i rörlighetsträningen, snarare än att du har den bästa hållningen när du tränar eller posar upp dig för en bild. Så det här kan man använda som en liten så analys när man på sig själv eller på någon annan som man kanske gymmar med eller kör något rörlighetspass med, eller hur folk ser ut när de vilar, kanske inte vilken bästa hållning de har när de gymmar.
Ja, men det är faktiskt jättebra. Och det är ju, som du säger, ibland bra att få se bilder på sig själv som någon annan har tagit, fast det kan vara verkligen fruktansvärt. Jag brukar ju haka upp mig på att jag nästan alltid har dubbelhakan när någon annan tar bild. Jag bara, vänta nu. Vad är det här? Den här ser jag aldrig på mina egna bilder. Usch, då måste jag tänka så här, jag kan inte sitta och glo ner i mobilen. Jag måste liksom sträcka upp halsen och inte sitta så där dubbelhakeposition. Men apropå det där att komma tillbaka lite grann till basic, så tänkte jag på det faktiskt häromdagen också. Jag tror att det var det som ledde mig till den här insikten att nu när jag har så ont så måste jag backa till rehabläge, inte till styrketräningsuppbyggnadsläge, utan nu är det liksom rehabläge. Det var för att jag läste en artikel i mitt älskade Svenska Dagbladet, återigen, som har liksom de absolut bästa hälsoartiklarna. Det här var en artikel som handlade om Magnus 28 som har sprungit varje dag i 8 år.
Är det han som har Strava rekordet för runstreak?
Det vet jag inte. Det kanske är ett rekord. Är det det?
Ja, men det finns ju sådana här träningsapp. Som folk
Det står här att han har en av landets längsta runstreaks i träningsappen Strava.
Så jävla kändigt.
Ja, men alltså 8 år varje dag, det är faktiskt helt sinnessjukt. För jag menar, det händer ju grejer på 8 år. Det är ju inte varje dag som man har tid till träning, men uppenbarligen har han sett till att han har tid att göra sin runstreak varje dag. Men en sak som jag tyckte var ännu mer intressant som han faktiskt sa, och det var att man ska börja långsamt och öka mängden sakta om man inte har sprungit på ett tag. Och då, för jag har ju försökt komma igång lite grann med min löpning här igen då. Och då började jag fundera på att det är ju faktiskt ganska länge sedan som jag var i maratonform. Men i mitt huvud så kan jag fortfarande sticka ut och springa långt. Men jag har ju inte gjort det på flera år på grund av mina skadeproblem och sådär. Så att jag är ju inte längre en maratonlöpare. Inte just nu i alla fall. Jag kan inte sticka ut och springa 2 mil. Jag kan inte ens sticka ut och springa 1 mil, tyvärr. Men han sa det så här att när man inte har sprungit på ett tag så måste man börja långsamt och man måste hålla tillbaka på ökningen av hur långt man springer. Och då återkom han ju till den här 10%-regeln. Det vill säga att man ska inte öka löpmängden med mer än 10% per vecka. Och det här är ju en utmaning när man är en person som inte har tålamod. För 10% är ju absolut ingenting. Du vet, jag är ju så här, dubbla mängden per vecka. Där kan ju jag vara liksom, 10%, hallå. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska göra detta. Jag ska lägga in 2 eller max 3, inte mer i början, löppass i veckan där jag ökar mängden med 10% per vecka endast. Så att nu har jag sprungit. Förra veckan sprang jag då 3 kilometer. Det låter väldigt fjuttigt, men det är ungefär vad mina hälar och sånt klarar av just nu. För jag känner att det börjar göra ont på olika ställen när jag är färdig med min 3-kilometersrunda. Så att nästa, eller det blir den här veckan då. Den här veckan ska jag alltså springa 3,3 kilometer. Och det är det som jag får lov att springa. Det ska jag göra 2 gånger den här veckan. Och jag får absolut inte springa. Det här är också en regel för mig själv eftersom jag nu jobbar med rehab. Om jag känner att jag börjar spänna mig över kroppen, känner att jag börjar dra upp axlarna, spänna nacken, då får jag gå. Då är det bara att sluta springa. För det går inte. För man kan ju bli också stel av löpningen. Och det, där är vi inte. Utan nu ska jag jobba med att komma bort från min stelhet. Så att om löpningen gör att jag blir stel, då är det gå som gäller. Så jag kommer nu att köra ett långsiktigt löparprogram. Och så får vi se när jag har kommit fram till att kunna springa 1 mil igen. Om jag någonsin kommer att kunna det. Jag hoppas ju det. Men kanske att jag har bättre chanser om jag faktiskt gör den här väldigt, väldigt långsamma upptrappningen än om jag bara hade direkt gett mig på och hoppa in där jag var när jag slutade, om du förstår.
Ja, men blir det här som matematikprofessorn då att du nästa vecka, veckan efter 3,3 ska öka 330 meter. Så det blir 3,6 3630 meter. Och sen får du öka 363. Alltså
nej. Men nu krånglar du till det, Lovisa. Nu måste jag tänka 10%. Nej, men då ökar jag med 330 meter till nästa vecka då.
Och veckan efter det då?
Så då blir det ju 3,63.
Ja.
Och veckan efter det då så ökar jag med 360 meter till. Då blir det ju ungefär 4 kilometer då. Alltså det behöver inte vara på exakt, men ungefärligt.
Men den exponentiella kurvan för det här, alltså det finns ju två sådana här kända principer. Om du lägger ett sandkorn på första rutan på ett schackbräde och sen dubblar du antalet sandkorn för varje schackruta, så kommer du på sista schackrutan typ ha mer sand än i Sahara.
Ja, men det här är ju också principen med att spara pengar. Alltså ju mer pengar du har, desto fortare får du nya pengar.
Det finns en fråga i mitt nya favoritspel, 0-100. Det här pratade vi om för några veckor sedan i Träningspodden. Det är ett jätteroligt spel. Det är massa konstiga frågor och alla svar är någonting mellan 0 och 100. Hur många gånger behöver du vika ett papper innan den når upp till månen? Alltså, om du har ett tillräckligt stort papper, vanligt A4 tunt papper, så är det inte särskilt många gånger du behöver vika pappret innan avståndet är mellan jorden och eller höjden på pappret är mellan jorden och månen.
Vadå vika pappret? Det blir mindre om du viker det.
Ja, men det blir tjockare. Det blir dubbelt så tjockt. Och sen viker du igen och då dubblas det. Och så viker du igen och då dubblas den tjockleken. Och det är inte särskilt många gånger du behöver vika ett papper innan det kommer nå mellan jorden och månen, om du har tillräckligt stort papper som du kan vika så många gånger. Jag lovar.
Ställer mig ytterst tveksam till denna information, men absolut.
Alltså det är typ bara 48 gånger.
Va?
Ja, det är det som är så härligt med exponentiella kurvor.
Fan vad sjukt. Ja, men det betyder ju då att ju längre man springer, desto längre får man springa nästa vecka helt enkelt. Så att det är ju lite bra. Men han sa ju en annan intressant grej här. Och det var ju, jag sa ju det, på 8 år, det händer ju ganska mycket saker i livet. Inte bara att man inte har tid. Men han har ju då under dessa år trotsat stressfaktur, influensa, stukning och råd från yrkeskunniga. Att springa med en skada är inget jag rekommenderar, men det har gått fint. Under vissa perioder har det bara varit tal om 10 minuters lugn löpning. Och då känner jag igen mig från när jag gjorde min run streak. Jag körde ju bara 100 dagar, så att det är ju en bebis fis i rymden typ jämfört med Magnus Winter Varviks 8 år. Men ändå, 100 dagar. Under den tiden så gjorde jag ju också en sån här PRP-behandling, eller PRX, jag vet inte vad det heter. När man sprutar in sitt eget blod i alla fall. I foten gjorde jag ju.
Ja, just det, sån där när den skramlades runt först i en liten visp.
Ja, exakt. Man tar ut blod från armen och så tvättar man ur det och så trycker man in det igen i foten. Det ska på något sätt hjälpa till att läka. Hokus pokus, men man använder ju sånt på ansiktsbehandlingar också. Vampyrbehandling eller vad det kallas. Man sprutar in sitt eget blod i ansiktet. Jag har inte provat det, men jag har hört folk som har testat. Och det ska tydligen vara något slags föryngrande metod. Fråga mig inte hur det fungerar, för det har jag ingen aning om. Men jag gjorde ju det, och då kunde jag ju i princip inte gå på foten. Jag fick i princip inte gå på foten. Jag bara, men sa ju till läkaren också, hur ska du gå med din runstreak? Han bara, ja, det är ju bra om du bryter din runstreak. Men då hade jag sprungit så här 65 dagar. Jag bara, nej, jag tänker inte bryta min runstreak. Så jag hoppar ju på ett ben för att göra min runstreak. Hoppar 1,6 kilometer i princip på ett ben. För att jag skulle ändå få till det. Så att man blir ju lite av en kämpe när man har sin run streak. Man liksom i ur och skur går man ut och springer helt enkelt. Men det är kanske inte så sunt. Men hur som, det var detta jag ville nämna om detta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Men nu är jag väldigt nyfiken på varför är du på hugget? Vad har gjort dig förbannad?
Jag måste bara säga, 42 gånger räcker det med att du viker ett papper för att det ska nå till månen. Och 51 gånger, då kommer pappret nå till solen.
Det är ju riktigt sjukt.
Ja men, det... Nej, men
det låter faktiskt riktigt sjukt. Jag måste googla detta. Det här blev jag faktiskt helt chockad av, Lovisa.
Nej, men jag... har jag haft lite tid för kontemplation. Det är ju så, om man tänker sig en person som tränar ganska många timmar i veckan och sen så tränar inte personen många timmar i veckan, vad gör man med all den tiden? Och förra veckan då berättade jag att jag kollade på serier. Jag har också läst en hel del, jag läser böcker och så läser jag som vanligt DN från perm till perm. Slöskrollat lite grann och hamnade i en krönika som jag blev lite förbannad på. Och det är roligt, Jessica, för att när jag skickade till dig att det här blir jag förbannad på, då tänkte du, är det på krönikan eller är det på personerna som nämns i krönikan? För du var inte riktigt övertygad om vart jag landade någonstans i ett läger.
Nej, faktiskt inte. För jag tänkte så här, hakar du på personen som har skrivit krönikan och blir förbannad på personen som lyfts fram, eller personerna som lyfts fram, eller irriterar du dig på krönikan? Jag blev lite förvånad när du sa att det var krönikan faktiskt som irriterade dig.
Det här är en krönika som är skriven av en kvinna som heter Nor Karim, vet ingenting om henne. Rubriken är: Carolas diet bör nog döpas till kroppshets. Och sen kommer det en liten underrubrik: Influencers åt bara 6 mandlar efter en hel dags hike, i Aftonbladet. Det är en ledarkrönika. En bild på Carola, så står det: Carola, bara en av flera kändisar som kroppshetsar. När sommarvärmen kommer så gör även granskningen av kroppen. Även om man har bra självförtroende och självkänsla kretsar alla samtal runt omkring en om kroppen. Det är ofrånkomligt. Det är ett minfält och jag kan inte undgå att själv börja reflektera över om kroppen är redo att visas på stränderna. Löpsedlarna är fulla av tips om att tappa extra kilon. Även Instagramflödet är fullt. På egna ben, bit 23, det är dags att jag tar mod och sats för mina egna feminina uttryck mer på scen nu, skriver Carola på Instagram om sin dramatiska viktnedgång. Vi blir ständigt påminda om att en kvinnas kropp är hennes primära värde. Och sen kommer en liten uppdatering kring då att Loreen säger i Lilla Aktuellt att hon inför Melodifestivalen undvikit att äta pasta och det fick klippas bort. Carola berättar öppet om en sträng diet och sen så handlar det om influencers som åker på svältläger där man bara får äta 6 mandlar efter en hike. Det kopplas ihop med Bianca Ingrossos ätstörningar och hennes dokumentär som går på Discovery Plus, Imperiet Bianca, där det här liksom ligger som en liten elefant i rummet hos deltagarna i dokumentären. Och krönikören ställer sig frågan: vilket ansvar har influencers och kändisar när de sprider osunt beteende? Vems ansvar är det när unga exponeras för orealistiska bilder av kroppar som leder till självförakt? Och sen kommer det på slutet: här kan du få hjälp. Det här är ett ganska nytt grepp som många tidningar och magasin och artiklar. När det handlar om psykisk ohälsa så lyfter man fram olika stödorganisationer och stödinsatser. När det till exempel då handlar om ätstörningar så rekommenderas det här hur man gör om man behöver hjälp med ätstörningar. När det handlar om psykisk ohälsa så lyfter man ofta fram olika självmordspreventiva organisationer och liknande. Så det kommer liksom, det är allt vanligare att man avslutar artiklarna med hjälpinsatser, liksom var man kan få hjälp någonstans. Och då har jag fem tankar om en sån här krönika skriven av en kvinna som lyfter fram andra kvinnors osunda beteende och hur det då får plats på sociala medier och i tv.
Berätta, nu är jag väldigt nyfiken.
Ja, jag måste börja med nummer 1. Och det här är ingenting som är specifikt för just Aftonbladet. Men jag tycker ju att det här är hyckleri. Alltså att krönikan publiceras i Aftonbladet med på startsidan. Och på startsidan är det också annons för Aftonbladets hälsoprodukt Wellobe. Kolla, det här datumet kan du nå din drömvikt. Prova vår BMI-snurra. Få svar direkt. Är du över, normal eller underviktig? Gå med idag, en månad på köpet. Du får kaloriräknare, kostschema och träning. Mm. Också en artikel om en Aftonbladet-podd. Hon vill få störst rumpa i världen. Natasha är Sveriges mest opererade. Och så är det en för- och efterbild på henne. Sen kommer en ny reklam för Wellobe. Testa vårt kostschema, helt anpassat till dig. Kalori och näringsberäknat utifrån dina behov ökar chansen att nå dina hälsomål. Och det är också en klicka vidare, vad ska man kalla det, plug-in. Så att man kan gå direkt från Aftonbladet till artikeln som du precis nämnde. Magnus 28 har sprungit varje dag i 8 år. Och där också då, precis det som du pratar om, att han har sprungit med stressfraktur, influensa, stukning och gått emot råd från yrkeskunniga. Är det inte hyckleri att en sån här krönika publiceras och skrivs av en journalist anställd av ett magasin som hela tiden jobbar med att trycka på ännu mer fokus på kroppen?
Alltså jag tycker ju framförallt att det blir så skevt att det hela tiden ska läggas så mycket ansvar på individer. Alltså kända kvinnor, för det är ju alltid kvinnor i det här läget. Kända kvinnor ska ta ansvar för hela världens välmående. Och det här, alltså det här stör mig så mycket. Det är det här att ens liksom plikt som förebild, den ska överskugga allt annat. Den ska överskugga ens egen hälsa, den ska överskugga precis allt annat. För att man ska alltid ha sin plikt som förebild. Och att man lägger det på individerna, att man då liksom uppmuntrar till kroppshets, bla 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 bla. Det är ju sånt jävla bull. För de enda som kan göra något åt det här, det är ju medierna. Alltså om tidningarna slutar skriva om de här grejerna, att man ska banta och så här gör du för att banta och så här får du drömkroppen och så här fort kan du gå ner 17 kilo till midsommar, du vet. Det är ju deras ansvar. Varför tar inte de det ansvaret? De når ju ut till så himla många. De har liksom makten att se till att kroppshetsen minskar i samhället. Men icke sa Nicke. Nej, 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 nej. För de tjänar pengar på det här, vet du.
Mm. Jag tycker att det är... jag använder ordet hyckleri. Men det är för att jag är feisty och på hugget idag. Imorgon så kommer jag säkert tycka någonting annat. Det kanske är så. Men idag så sätter jag hyckleri på... som första tanke i min analys.
Ja, jag tycker att det, där är du baske mig rätt ute, för att det provocerar mig. Man kan liksom inte på ena sidan i en tidning klanka ner på att Bianca är en stor förebild och hon har ätstörningar, bla bla bla, det är så hemskt, hon är så smal, bla bla bla. Och så på nästa sida så är det liksom tips hur du ska gå ner på 2 veckor 17 kilo till midsommar. Det går inte ihop. Det går inte. Och ett annat exempel på det var en artikel som jag såg häromdagen i någon av kvällstidningarna, kommer inte ihåg vilken. Men det var en stackars kvinna som hade tagit sitt liv på grund av sitt spel. Missbruk. Under den artikeln så ligger reklam för ett nätkasino.
Mm.
Alltså det hyckleriet, det går inte an alltså. Det går inte an. Man kan liksom inte slå med ena handen och sen ska man liksom med den andra handen roffa åt sig det man kan av samma kaka. Förstår du vad jag menar? Det var jättekonstigt. Det var
väl, samma artikel har väl också, den artikeln har väl också en sån här stödorganisationslista på hit kan du vända dig om du behöver hjälp. Och så kommer annonsen.
Men under så kan du klicka dig fram till ett nätkasino där du får, här får du 100 kronor att börja spela för. Varsågod. Alltså det är så cyniskt så att jag vet inte. Man kan liksom inte göra en sån artikel och liksom dumma spelbolagen när man sen gärna tar spelbolagens pengar. Det funkar inte. Man måste välja sida någonstans.
Mm. På som nummer 2 på min tankelista så kommer ett fenomen som blev väldigt högaktuellt förra veckan i det stora folkkära programmet Robinson, där en av mina favoriter, Elin Ambrosiani, tror jag efternamnet är, sätter sig framför kameran på stranden bredvid Amanda, som har blivit ganska hårt ansatt socialt under hela Robinson-projektet. Och där hon tar fram ett begrepp, ett fenomen som kallas för genuskontraktet. Där, som i det här fallet, i det här exemplet då som Elin ville prata om framför kameran, handlar om hur kvinnor kritiseras av andra kvinnor för att man bryter mot genuskontraktet. Hur män som bryter mot de manliga normerna kritiseras av andra män. Det är sällan kvinnor kritiserar män och det är sällan män kritiserar kvinnor, utan att kritiken sker inom det egna könet. Och det är ju det som blir så tydligt i en sån här krönika och i på samhällsnivå, där kvinnor kritiseras av kvinnor för vad de bidrar med eller vad de står för. Till skillnad från för några år sedan när stora 16 Weeks of Hell verkligen boomade som produkt, som tjänst, som koncept, där det till en början var väldigt många för detta elitidrottsmän som körde 16 Weeks of Hell, fick det som vi alla människor tycker är fantastiska resultat, före och efter bilder, så här gjorde jag, och det blir en enorm fascinerande jubel, applåder, wow, jätteinspirerande. En industri som omsätter jättemånga miljoner idag för både män och kvinnor.
Men det var jag minns artiklar som så fick blubbly blubb superkroppen. Kolla på gamla fotbollsspelaren Bubby Bubb. Han är mer fit än någonsin, wow. Alltså förstår du, det var ju rubrikerna.
Ja, som var. Och inte en enda man kritiserar öppet männen som går ut med det här. Det är inte heller kvinnor som kritiserar män för att de står för det här idealet, att det är så här en man ska se ut. Det är helt tyst från den kvinnliga sektorn. Men när kvinnor berättar på, går ut med en ätstörning eller berättar så här vill jag leva några veckor framöver för att känna mig, så här vill jag göra, då blir kvinnor upprörda på kvinnor. Och det stör mig väldigt mycket och hänger också ihop med, om nu kvinnor ska kritiseras av kvinnor, då, alltså i negativ bemärkelse, för vi har yttrandefrihet. Alla människor får i princip med undantag lägga upp vad de vill på sina sociala medier. Alla andra människor har rätt att tycka och tänka högt om det. Men när det blir den här negativa kritiken, för jag skulle nog säga, det finns jättemånga artister som jobbar med vanligt sunt förnuft kring sin kropp som de ändå säljer på scenen när de uppträder inför hundratusentals människor. Står framför kameran i tv, i film. Det finns jättemånga träningsprofiler som jobbar med det som vanligt folk tycker är sunda, normala, vettiga budskap. Men det blir inte alls samma, gud vad du är inspirerande, och jag gillar verkligen det du står för. Antalet positiva kritikresonemang är väldigt få i relation till den bomben som blir när någon ska gå in och hacka på motsatsen som man tycker. Mm. Varför inte då fokusera mer på, om nu kvinnor vill berätta för andra kvinnor vad de gör för fel, kan man inte också då berätta för de kvinnorna som man tycker gör bra grejer, istället för att alltid dras åt det som man stör sig på? Nu gör ju jag själva samma sak i det här forumet, men jag tycker att det är intressanta fenomen och resonemang. Kvinnor som kritiseras av kvinnor.
Det håller jag med dig om, att så är det ju lite grann. Helt klart.
Nummer tre. Här kommer rycka på axlarna mentaliteten. Låt folk göra vad de vill. Alltså, skitsamma. Låt folk göra vad de vill. Låt dem lägga ut. Låt dem leva som de vill. Låt dem träna som de vill. Vi måste inte bry oss.
Nej.
Vad är det du, Patrik har lärt dig? I do.
Ja, men
I do me. You do you.
Nej, men att man ska, ja, vad är det, hur är det han brukar säga? God's my business, your business, God's business.
Ja. Ah.
Lite så.
Att jag tänker att man måste inte nappa. Om man nu stör sig, så kan man också kväva syret. Alltså, vi måste inte nappa på allting. Vi kan låta saker och ting passera. Vi måste inte sätta gränser för någon annan. Och det gäller ju i väldigt många olika sammanhang. Häromdagen, jag hade till och med en intervention med min make. För att häromdagen, det är en korsning som jag kör igenom med bil några gånger per månad. Jag åker inte bil så ofta, men när jag gör det så kör jag igenom den här korsningen. Och jag hävdar att det är högerregeln som gäller den här korsningen. Jag tycker att jag har företräde och jag blir ändå tillrättavisad av en taxichaufför. Som typ sätter upp ett pekfinger och liksom app.
Han tycker inte att det är högerregeln helt enkelt.
Han tycker inte det. Och jag blir så här, ett, gör jag fel? Har jag fel? Men så här, okej, väntar. Och sen så kör jag när det då han tycker att det är min tur. Och sen går jag hem till min make, går in på Google Maps. Utan att färga honom innan så ber jag honom förklara hur han tänker kring högerregeln i den här korsningen. Och vi tittar, det finns inga skyltar och han för exakt samma resonemang som jag. Hade jag velat så hade jag ju kunnat köra ikapp den här taxichauffören, blockerat honom, tutat på honom och säga och fostra upp honom, hörru du, det är faktiskt högerregeln som gäller i den där korsningen. Och så hade jag kunnat lägga massa energi på det, men då hade jag kommit för sent dit jag skulle.
Mm.
Så låt folk göra som de vill, låt det passera, tänker jag. För annars så kommer man säkert sent till något annat.
Ja, och inte bara det. Vem är det som ska bestämma vad som är okej och inte? Och vem är det som ska sitta med pekfinger och döma hur andra vill leva sina liv? Om man nu bara tar Carola som exempel, så tycker jag att Carola verkar vara mycket gladare än hon har varit på länge. Och om det är effekten då av att hon har gått ner i vikt, ja, må det då så vara. Det är ju Carolas liv. Hon måste ju få leva sitt liv som hon vill. Och det ska man också komma ihåg så här, när man är snabb och hoppar på kvinnor i offentligheten. Så här, och varför går du ner i vikt och är så dålig förebild? Man får ta ganska mycket skit i offentligheten. Jag kan tänka mig att Carola har fått en och annan kommentar och påhopp om att hon är lite stor. Eller du vet...
Gud vad hon har granskat.
Ja, man granskas jättemycket. Och det är inte heller så jävla kul, kan jag säga. Så om hon då trivs bättre med att gå ner i vikt, ja men låt henne då. Och vet du vad jag tycker är lite uppfriskande? Det måste jag faktiskt säga. Sen skulle jag ju absolut inte rekommendera flygvärdinnedieten som hon har kört. För att den verkar ju vara helt fruktansvärd. Alltså, fy sjutton. Jag kan nästan inte tänka mig något värre. Men om det funkar för henne, så ja, fine. Låt henne köra det då. Men jag tycker det är uppfriskande att hon faktiskt talar om hur hon har gjort. Jag tycker det. För att det är ju inte så att folk inte märker när någon går ner i vikt. Man märker när om en influencer som kanske har varit kroppspositiv och varit väldigt mycket så här, man får ha den kroppen man har, alla är fina, jag ska också få synas med den här kroppen, bla bla bla. Plötsligt så går den ner i vikt och blir normsmal eller ännu smalare. Det är ju inte så att ens följare inte märker det. Men då är ju väldigt många så här, nej men jag vill inte berätta. Jag vill inte säga hur jag har gjort. Jag tycker inte
då
att
blir folk arga, men då kan också folk bli arga. Varför berättar du inte vad, hur du har gjort?
Ja, men jag kan nästan tycka att det är schysstare att göra det. Jag kan tycka att det är schysstare att göra det. Än att liksom på något sätt låtsas som att ja, men jag bara började träna och slutade äta socker. För att det är ju ganska sällan som det är hemligheten. Om man nu ska vara krass. Då tycker jag att det är trevligare och schysstare mot sina följare och säga, vet du vad? Jag gjorde en gastric bypass för att jag mådde inte bra av det här. Jag ville bli hälsosammare och gå ner i vikt så att jag orkar saker. Jag vill inte ha ont i ryggen eller vad det nu kan vara. Det är väl schysstare att säga det då? Eller, ja, jag tog den här diabetesmedicinen, vad det nu heter. Jag testade det och nu känner jag mig piggare och starkare och jag behövde gå ner några kilon. Tala om det då.
Det finns ingen som kommer våga berätta att de har tagit den här diabetesmedicinen.
Det är klart att de inte kommer.
Är det så? Gud, de kommer bli halshuggna. Men för jag kan säga, det är intressant att så många vill veta exakt hur influensen har gjort. Men om en influencer berättar hur de har gjort, då blir de halshuggna.
Men det, ja, kanske. Men
Jag vet inte, jag tycker bara att det är speciellt när man har haft den profilen, liksom där body positive, ett sånt konto, då tycker jag att man nästan är skyldig sina följare att göra det någonstans och också kanske berätta varför. För att det, annars så blir man, lämnar ju dem lite grann ute i det blå. Där står de och fattar ingenting. Men vadå, var det inte okej att jag är stor, att jag ser ut så här? Är det nu plötsligt inte okej? För nu har ju du gått ner i vikt. Nu är du smal. Varför stod du och sa att det var okej att man är stor, att man är fin och vacker ändå, när du själv inte egentligen tycker det? Eller om man nu tycker det fortfarande, att då får man kanske berätta så här, varför valde jag att gå ner i vikt? Ja, på grund av det här. Och det här tycker jag är, när man liksom har den typen av konto där det här är en stor del av ens innehåll, då tycker jag faktiskt att ja, men då är man nästan skyldig sina följare det. Jag tycker också att det är uppfriskande att man talar om, jag gjorde det här. Punkt slut. Och det är ju, då är det folk så här, ja men varför ska man uppmuntra till det, jag vill inte uppmuntra någon annan till det. Nej, men folk kommer ju ändå undra. Det är ju som sagt, det är ju inte så att ingen märker att du har gått ner i vikt. Mm. Eller hur?
Ja, ja, det här har du fört mer resonemang i dig själv än vad jag nog har kommit i någon form av process och insikt. Jätteintressant.
Mm. Men okej, vad var nästa punkt nu då?
Jo, om jag skulle vilja bli bättre på att sjunga, jag vill så gärna vara med i Masked Singer, då är det klart som fasen att jag så gärna skulle vilja ha sånglektioner av Carola. Alltså tänk att kunna waila som Carola. Och om jag skulle vilja ha en personal shopper, få moderåd, det är väl klart som tusan att jag skulle så gärna vilja gå till Schutterman och liksom dress me on, här är mitt kreditkort, liksom kitta mig. Och om jag skulle vilja lära mig hur bygger man en stor, trogen, lojal följarkrets i sociala medier, det är klart som fasen jag skulle vilja ha en sittning med Bianca Ingrosso. Men jag skulle ju inte gå till Carola för att få investeringsråd för mina pensionspengar. Då går jag till ett proffs. Jag skulle inte söka upp... alltså jag vet inte. Alltså jag tänker ju att man kan tycka att en person är jätteinspirerande och är jätteduktig på just det som de har dedikerat sitt liv till. Men bara för det så kommer jag ju inte lägga mina sparade pengar i förtroende hos dem. Jag behöver inte ta råd, inspireras inom något helt annat bara för att den här personen är väldigt skicklig på just sitt ämne. Då går jag ju till banken. Då läser jag ekonomibloggar. Då lyssnar jag på poddar om privatekonomi. Jag söker mig ju till proffsen. Och det är väl också det här som jag i min roll i träningsbranschen, i en enormt kroppsfixerad bransch, tänker så här, ja, men vänd dig till proffsen om du vill ha hjälp som faktiskt funkar. Varför ska du själv tänka att ja, men Carola gjorde si, Carola gjorde så, då är det rimligt att jag också gör det. Eller att man ska tycka att det är... dåligt av Carola att berätta hur hon har gjort. Ja, men gå till ett proffs som kan det här. Och så frågar du, hur ska jag göra? Det kan ju till och med vara så att en person berättar för mig. Nu blir det ju Carola, det blir väldigt mycket Carola. Men det finns ju faktiskt människor som kommer till mig, pekar ut en person som har gjort en enorm förändring och kommer till mig och säger, så här säger hon att hon har gjort. Fastän det skulle kunna vara en skådespelare, en modell eller...
Ja, men som när man går till frissan typ.
Ja.
Jag vill ha den här frisyren. Och så säger du, man, har ju inte den här typen av hår.
Nej.
Ja, men jag vill ha den här frisyren.
Ja, men då kan man också titta, okej, vad är motsvarande förändringar hos just den här individen? Alltså att vi inte copy-pastar, utan vi tittar, okej, men utifrån dig och så som du lever, vad skulle kunna vara motsvarande insatser? För då kan det ju vara så att man inser att så här att nej, men jag behöver inte äta mindre socker, för jag äter inte så mycket socker idag. Men om jag vill göra en stor förändring, ja, men det kommer vara styrketräningen där nyckeln är. Eller det är i att komma igång med löpningen. Alltså, alla behöver ju hitta liksom inte alla behöver, men man måste ju hitta sin egen. Vad skulle kunna vara om jag blir jätteinspirerad av det här? Okej, vad skulle kunna vara motsvarande projekt för mig att grotta ner mig? Blir man stressad och stör sig? Ja, men vet du, det skulle nog kunna finnas 1,5, kanske 2 miljoner människor som du skulle kunna störa dig på om du verkligen nagelfar deras livsstil, vad de säger, vad de har för moraliska syner, politisk åskådning, hur de investerar sina pengar i nikotin, tobak, vapenindustrin. Alltså du kan verkligen störa dig på så många människor med jättestora plattformar om du vill hitta sån skit. Så det liksom är mitt resonemang. Jag skulle inte ta investeringsråd av den här personen. Varför skulle jag då inspireras och ta kosttips från den här personen?
Mm. Ja, det ligger något i det. Men det är ju samtidigt mänskligt att man blir ju inspirerad av sånt som är runt omkring en någonstans. Är det inte så?
Jag vet inte. Vad skulle du säga är liksom det mest inspirerande som du vet? Vad är det om du skulle liksom sätta fingret på någonting?
Alltså jag blir ju till exempel inspirerad av den här Magnus som har sprungit varje dag i 8 år. Det väcker ju något hos mig som jag känner så här, gud vad peppad jag blir på det här nu.
Så det är kontinuiteten, blir ju jag inspirerad av. Att han lyckas hålla i det i 8 år.
Ja, men lite så. Och jag kan ju också bli inspirerad av folk som har liksom... Och det är ju det faktiskt. Folk som har bra karaktär, det blir jag inspirerad av. Och det har man ju om man springer varje dag i 8 år. Jag har ju själv världens sämsta karaktär, liksom. Så det kan jag tycka är väldigt inspirerande. Men du själv då?
Ja, vet du vad jag tycker är enormt inspirerande?
Nej.
Människor som... dels har reflekterat och sen också skapat och format och bibehåller life design. Alltså att designa sitt eget liv. Som är medvetna om hur de lever, hur de vill leva. Som reflekterar nästan dagligen kring sitt eget liv. Relationer, vad man lägger tid på. Tacksamhetsdagbok, greppar tag och vågar gräva lite grann i sina tillkortakommanden, som liksom skapar det här ett liv som de tycker om att leva. Det tycker jag är så sjukt inspirerande.
Ja, du ser, vi inspireras alla av olika saker, och det kanske inte alltid är liksom ett proffs. Men allt som väcker ett litet frö i en kan jag ändå tycka har någonting.
Jag är ju inte alls inspirerad av en runstreakare.
Nej, du ser. Sånt går inte du igång på, men sånt går jag absolut igång på. När jag läser det så blir jag direkt så här, gud vad jag blir inspirerad av det här. Så att, ja. Hade du någon fler punkt på din lilla lista?
Det måste alltid vara 5 på en lista.
Okay.
Jag och mina listor. Vet du vad? Nu kanske det är så att du och jag har gjort exakt samma sak den här timmen. Men, alltså en sak som jag tänker. Kan inte alla bara sluta upp att fultolka? Alltså att med flit fultolka incitament,
jag det.
Syften.
Som att låtsas att man inte fattar vad folk menar.
Oh.
Det är så irriterande.
Är vi inte smartare än så?
Alltså, speciellt i politiken kan det där irritera ihjäl mig. När de bara ska fultolka varandra hela tiden. Man bara, men du fattar ju vad den menar.
Jaså, du menar du verkligen menar att vi ska ...XYZ?
Ja, men bla 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 säger ju att bla bla bla. Nej, det sa inte bla bla bla. Och det irriterar mig. Oh.
Och det är ju klart att de här 6 mandlarna som skulle ätas efter en hike. Ja, men vet du vad? Fultolkare som du, om du vill. Men du kan också titta på, okej, okay, vad är det här för hel dag? Snacks med riskaka och lite jordnötssmör på. Det går att fultolka tutti. Men alltså, jag vet inte. jag, vill man anstränga sig så kan man hitta så enormt mycket missuppfattningar, missförstånd. Jag menade inte att... Men man kan också ta på sig ett par andra glasögon och se så här, någonting annat. Då kommer du liksom... Det går att fulltolka om du vill, men jag tror att många av oss skulle må bättre om vi lät fler saker passera och se det för vad man egentligen menar. Nej, men
snälltolka.
Snälltolka.
Och ibland kan man ju tänka så här, ja, men den här personen, idag hade den kanske lite otur när den tänkte. Men det behöver ju inte att vara att hela personen är liksom, ska kastas till vargarna och cancelas för det. Vem har inte ibland lite otur när man tänker? Man kan ju bara vara liksom lite förlåtande och schysst. Eller hur?
Ja, och det som jag liksom tänker på, vi vill inte ha censur i Sverige.
Nej.
Och vi vill framförallt inte censurera privatpersoner. Vi vill inte censurera offentliga personer. Vi är stolta över vårt öppna samhälle. Men när det blir en kultur av att man berättar för människor vad de får säga si och får säga så, det kommer inte vara särskilt kul om några år när folk bara biter sig i tungan och inte vågar säga vad de tycker och tänker i sina egna forum eller i sitt eget vardagsrum eller med sina kompisar eller på samma sätt som att man får skriva en krönika i DN om det här ämnet, så har ju också du och jag rätt att prata och gräva vidare i ämnet. Men vi vill ju inte ha censur, och då ska vi vara lite liksom, vara lite schyssta i kommunikationen och våra budskap.
Ja, men man märker ju redan det på den här generationen som har växt upp nu med sociala medier och med den här cancelkulturen vi har nu, där vem som helst kan bli uthängd när som helst för vad som helst i princip. De håller ju tyst. De vågar inte, de lägger inte ut saker på sina konton. Jag vet inte om du har sett tonårskonton, de är tomma. Lägger de ut saker så rensar de dem efter ett tag. Det ska liksom inte ligga någonting kvar som kan ligga dem till last eller något de har gjort eller några åsikter de har haft. Det ska liksom inte finnas kvar för eftervärlden att se, om man säger. De är så vana vid att allt du säger och gör kan hamna på nätet, kan spridas, kan du få skit för. Så att rädslan är ju att det kommer bli en generation som inte tycker ett jävla skit. Förstår du? För att man vågar inte. Man vill inte trampa snett eller göra fel eller tycka något som någon blir arg på eller ha en annan åsikt än det som är liksom åsiktskorridoren, om man säger. Det vill inte den generationen. Det är lite obehagligt, tycker jag. Det är lite läskigt.
Mm. Ja, det är... som sagt, det här är för att jag inte har tränat på flera veckor. Då blev jag feisty när jag väl fick träna. Så sorry.
Ja, men jag har ju också väntat i, jag vet inte hur många år, på att det ska bli inne och vara snäll. Att det inte ska vara inne Bamse. Att bara liksom försöka hugga alla man ser runt omkring sig och försöka vara elak, försöka hitta någon och att attackera, driva med. Alltså, varför kan det inte bara vara inne och vara snäll? Tänk om det vore liksom den finaste egenskapen, det hade väl varit underbart.
Får jag säga en sån grej?
Ja.
Annie Lööf har varit på Göteborg på tripp med sin dotter, kompis och dotter. Dottern vinner en stor Marabou-chokladkakekartong. Och Annie Lööf håller den i handen på en bild på sin Instagram.
Och vad händer då?
När fokus handlar kanske inte så himla mycket om, gud vad härligt att ni har haft en tjejtripp till Göteborg, utan det är ju den här Marabou-chokladmärket och Ryssland.
Ja, men alltså.
Ja. Oh. Nej, men jag får ju en klump i magen.
Men det är ju just det här. Du måste liksom tänka igenom. Det blir så tråkig värld när man ska tänka igenom precis varenda liten grej man gör och säger. Jag vet inte vad det är vi skapar för samhälle.
Nej.
Det är lite sorgligt.
Ja, jag får ju en liten klump i magen, men jag tror att jag kanske är vad heter det när man, jag sekundär, jag mår dåligt sekundärt, och någon annans vägnar.
Mm.
Ja, det är bara, jag bara kom på det nu.
Ja, nej. Ja, det var kul att prata om de här grejerna med dig idag, måste jag säga. Gillar när du är lite på G.
Ja. Ikväll så ska jag köra mitt första kanotlopp. Jag ska köra 2 varv som en 8 runt Reimersholmen, runt Långholmen, runt Reimersholmen, runt Långholmen. Och jag ska försöka få med mig 3 kids i en K4 för mig, för att jag pallar inte köra K2 med sikten. Han har blivit alldeles för bra, så jag kommer bli för trött om jag ska paddla med honom bara. Så jag ska försöka rekrytera 2 till som kan dela tröttheten med mig. Men nu känner jag, I'm back on track alltså. Åh, vad skönt.
Ja, men gud vad härligt. Glad för din skull. Själv kämpar jag på med rehab, och det kommer jag nog att göra ett tag här in i juni. Vad säger du? Ska vi prata lite om sommarplansträning? Sommarträningsplan nästa vecka?
Oh, älskar sommarträning!
Ja, men vi kan väl liksom börja i alla fall så ett frö hur vi tänker åt våran sommar och kanske inspirera någon.
Ja, oh, det blir roligt.
Det blir kul. Tack för att ni lyssnar.
Puss och kram!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.